Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Man kanske inte har sitt bäst före-datum. Det är liksom en tid där man berättar kvinnors historier och där kvinnor vågar ta plats på ett annat sätt. Det är ju lite tidens tand. Jag lever i rätt tid.
Det har aldrig producerats så mycket tv i Sverige som just nu. En ny serie har premiär varannan vecka och trenden verkar inte avta. Tvärtom vill alla strömningstjänster ha egenproducerat lokalt innehåll. Och i det landskapet är Alexandra Rappaport perfekt placerad. Givetvis primärt känd för oss som skådespelare med över 20 års erfarenhet av både film och tv och dessutom med tunga roller på teaterscenen. Men hon har också ett djupare engagemang i sina två mest aktuella tv-serier. I Gåsmamman spelar hon inte bara huvudrollen, hon är också producent och delägare i produktionsbolaget bakom serien. Samma bolag gör Heder som slog rekord i antal streams för en originalserie på Viaplay. Och där är hon ännu mer insyltad. Där ingår hon dessutom i kvartetten som skrivit manus efter en idé av Sofia Helin. Ja, och att ratta en bredare karriär, det verkar gå alldeles utmärkt för dagens huvudperson som gick ut scenskolan för sisådär 22 år sedan och har jobbat sedan dess. Exempelvis har hon ju bevisligen förbi Värvet för att spela in avsnitt 389 av Klara Åström och Månsson och Kristoffer Triumf, utgivet av Acast. Här är Alexandra Rappaport. Jag tänker på en grej när jag tänker på dig. Och det är det här med en skådespelares avhängighet. Är det ens ett ord? Jag googlade det, det verkade som att det är ett ord. Alltså det vill säga att det jag menar är att en skådespelare i generella termer väldigt ofta är beroende av andra människor för att det ska bli någonting.
Mm.
Och det känns som att du allt mer har byggt bort den här avhängigheten, om det är ett ord.
Ja.
Kan vi prata lite om det?
Mm. Alltså det har ju inte varit ett medvetet drag, det ska jag inte säga. Vi har ju liksom inpräntat i oss som skådespelare hela tiden att vara tillgängliga och att vänta på att bli uppbjudna. Och det är såklart inte jättekul. Samtidigt som när man blir uppbjuden så blir man ju skitglad. Eller jag blir det i alla fall. Men ja, jag har skapat mig andra plattformar att verka på.
Mm.
Det har jag gjort. Jag har bildat ett produktionsbolag ihop med två kollegor. Men det började ju med Gåsmamman, att jag började som exekutiv producent på det. Och det är jäkligt skönt att få skapa sig egna möjligheter att verka. Därför att historiskt sett så har ju åldern jobbat emot kvinnor i den här branschen. Jag tror inte att det är så riktigt längre, men jag vill så mycket. Jag vill så mycket med mitt yrke.
Mm.
Jag älskar att vara skådespelare. Det är verkligen det jag älskar. 1000 gånger mer än att vara medproducent. Jag har ju jobbat ganska länge. Jag har ju jobbat, vad är det? Jag är så gammal nu. Ja, men i alla fall 25 år.
Mm.
Jag måste ju använda det jag har lärt mig på något sätt.
Ja, men jag tänker också att det verkar så, för det är väl ofta det som knäcker människor som, alltså jag tänker mig, nu har inte jag, du vet det här säkert bättre än jag, men jag tänker mig att om det varje år då från scenskolan i de tre städerna där det finns går ut, vad kan det vara, 75-90 elever?
Nej, jag tror inte att det är så många, jag tror att det är 30 kanske. Alltså, jag tror att det är 10 i varje klass. Okay.
Säg att det går ut 30 elever varje år.
Och vissa tar ju bara in vartannat år. Men det är ändå en avsevärd.
Ja, men det är ändå okej. Okay.
Summa, ja. Hälla på att säga.
Men min gissning är att 10 år senare så jobbar ju inte de 30 som Nej. Skådespelare. Hur många är det som jobbar som skådespelare efter 10 år?
Jag skulle säga kanske 3-4 i varje klass.
Så det är 10% där?
Ja, 10-20% skulle jag säga. Jag har ju inte någon exakt vetenskap, men det är många som inte
känslan.
Gör det. I alla fall i min klass är det ungefär så.
Och
då... Nej, fan. Säg 30% jobbar så. Mm.
Ja, men det är i alla fall en ganska låg siffra.
Mm.
Och då tänker jag mig att just den där pressen verkar ju... För det har ju varit skådespelare som har varit här som har... Som är etablerade idag, men där det har varit nära i alla fall att man kastar in handduken eller...
Mm.
Jag tror typ såhär Josefin Bornebusch har varit där, du vet, när man får servitrisjobbar istället liksom i väntan på. Och jag antar att det är ganska lätt att man såhär ger upp.
Det är det säkert. Jag har ju drivits av någon slags tvång faktiskt. Mm. För mig har det liksom inte funnits som alternativ. Det har inte funnits som alternativ. Jag har stretat på som en galning. Och jag ska inte påstå att det alltid har varit sunt. Men jag har inte jobbat som det, utan jag har varit nästan manisk på att hålla mig kvar. Mm. Det har varit ganska tuffa år. Jävligt tuffa år och hundår, men det är väl bra. Jag är väldigt ödmjuk inför det jag har idag, därför att det har kostat blod, svett och tårar och mycket annat. Men jag har fortfarande det här tvånget i mig att jag måste.
Man kan väl se det från ett annat håll då, att man, många skådespelare vid något tillfälle i karriären kanske skriver någonting själva, därför att de är så trötta på att sitta och vänta på telefonen. Eller ja, men gör någonting annat helt enkelt för att sticka in. Och då känns det som att du äger ju för fan hela liksom processen nu med de här två serierna i alla fall. Bås mamman och Heder. Och jag antar att det finns en jättestor vits med det.
Ja, det gör det.
Det är liksom,
ja, det finns en stor vits med det. Och det är ju att berätta våra historier. Mm. Berätta historier som inte är berättade utifrån ett perspektiv som inte alltid gäller. Och det är ett kvinnligt medelålders perspektiv som kan vara minst lika intressant som något annat. Eftersom det är där jag befinner mig.
Och kanske också att slippa, alltså ju större del av processen du är inblandad i, desto mindre kompromiss antar jag att det blir, eller?
Ja, men också desto mer ödmjukhet inför hur jävla svårt det är. För det är inte lätt och det blir inte alltid bra. Det är så svårt. Jag är oerhört ödmjuk inför processen. Det är jäkligt lätt att sitta framför tvn och bara, men gud vad tråkigt, gud vad dåligt. Varför gjorde de inte så här? Varför blev det så här? Hur svårt kan det vara? Ja, det är svårt. Det är så svårt. Det har varit en bumpy road, kan jag säga.
Men berätta hur svårt det är. Alltså på vilket sätt är det
därför
svårt?
Därför att det är så mycket i en manusprocess bara. Som man missar. Som man inser att, men gud, det här hade vi inte koll på. Man vill så mycket, men att det är väldigt få som kan. Jag har väldigt stor respekt för manusförfattare, för det är i manuset det börjar. Mm. Utan ett bra manus, utan en bra historia, bra dialog, bra överblick, så, oj, nu börjar jag sitta och vifta här. Så kan man inte göra någonting bra. Och att få till det är jättesvårt. Jättesvårt.
En av de svåraste grejerna måste ju vara, för liksom om vi tar Heder som exempel, där du liksom där du har varit med liksom verkligen från ruta ett. Så tänker jag att, alltså min fördom om processen att få en tv-serie eller en film, kanske ännu mer med film, gjord, måste ju vara att så här, genom alla instanser med filmstöd eller liksom finansiering generellt, att behålla visionen.
Ja.
Är det svåra?
Ja, kanske inte genom finansieringsprocessen att behålla visionen. Det tycker jag att vi har gjort liksom. Och inte vikit, eller vad man säger. Nu börjar du hälla upp kaffe. Det är underbart.
Ja, men det får man väl göra.
Ja, det är mysigt. Däremot, det jag tycker är, alltså det finns olika svårighetsmoment. Det ena är ju såklart att få till en tv-serie. Att få någon att köpa ens vision. Helt och fullt. Och inte göra om ens vision. Jag tror att det är det du syftar på.
Ja, men exakt.
Det har vi lyckats med bra. Men sen ska vi ju verkställa den. Och man säljer ju en vision för att få pengar till att verkställa den. Mm. Sen ska man verkställa den. Och det är inte det lättaste. Det har varit jättesvårt. Men ack så lärorikt.
Mm. Om vi tar Heder återigen då, så här, där du är med i alla skeden. Vilka är de, vad är det som är, vilka är fallgroparna så att säga?
Manus. Mm. Absolut manus. Det återkommer jag till igen. Manus. Att hitta liksom ett djup i karaktärerna, en plott som fungerar, bihistorier som är trovärdiga, som fungerar, som integreras med huvudplotten, så att det inte blir, för någonting som jag retar mig på i serier är när det är stickspår som drar åt helvete liksom, och så binder man inte ihop det. Jag vet inte om jag har lyckats, jag hoppas det. Allt ska ju knytas ihop, och vi valde ju med Heder att berätta någon slags pusselhistoria med ett före och ett nu och ett efter. Vi berättar det liksom i tre olika tidsperspektiv.
Okay.
Mm. Vilket jag tycker är så jäkla läckert. Mm. Men det var inte lätt.
Nej, det förstår jag.
Det var inte lätt med fyra huvudkaraktärer i.
Mm. Och det här är ju också en grej som jag hörde i någon annan intervju prata om. Det här med svenskt... ja, det var hos Nemo du var för ett par år sedan. Mm. Eller något år sedan, eller ett halvår sedan, eller whatever.
Mm.
Nej, men det här med att man måste sätta karaktärer.
Mm.
Och att man kanske tar det på lite för stort allvar. Att man inte litar på tittaren. Nu lägger jag lite orden i munnen på dig. Men det verkar också vara en ganska svår balansgång. Att på något sätt, ofta då i en pilot, balansera de grejerna. Att etablera alla karaktärer men samtidigt behålla spänningen.
Precis. Jag tycker jag har lärt mig ganska mycket av Gåsmamman där. Att lita, för det, jag tycker det är liksom... Det jag tycker är speciellt med Gåsmamman är att vi inte överförklarar saker. Vi litar på tittaren, vi tar bort saker som är övertydliga, vi tar bort övertydliga repliker. Vi låter mycket ligga på undertext, vi låter mycket ligga i situation istället för att överförklara. Mm. Vilket man gärna gör och gärna i svenska serier historiskt. Utan lita på att fattar man så fattar man inte så får man titta igen.
Mm.
Lite där. Mm. För så gillar jag att se serier. Jag gillar att få liksom tänka själv. Och det tog vi med oss in i Heder. Men det svåra tycker jag var att växla mellan producentrollen och med exekutiv producent. Vilket betyder att man är kreativt ansvarig, inte finansierad. Alltså, vi har ju en producent, Birgitta Wenström, som är huvudansvarig för det. Men att växla mellan den rollen och som skådespelare. För att vi kunde inte sitta och vakta på våra roller. Vi var tvungna att se att helheten fungerade. Att alla roller fick samma tyngd, samma dignitet, samma intressanta liksom, historia.
Mm. Kan inte du förklara för oss som inte är inne i den här världen på fullt samma sätt som du? Alltså, vad gör en producent? Vad gör du som producent i till exempel Heder?
Ja, jag kallar mig då hela tiden exekutiv producent. Därför att en producent är ju den som finansierar upp som chef för hela liksom produktionen. Vi som exekutiva producenter, det vill säga jag, Anja Lundqvist, Julia Devenius, även Sofia Helin i det här som inte är med och spelar, men som är med. Vi är ju kreativt involverade. Det vill säga vi har varit med och byggt manus, vi har varit med och kring manusförfattare, vi har varit med kring vissa A-funktioner på inspelning som ska väljas.
Nu sa du ett konstigt ord.
A-funktioner är till exempel huvudfotograf, scenograf, regissör, kostymansvarig. Alltså de som är viktiga funktioner, chefsfunktioner i en inspelningssituation.
Okay.
Där har vi fått vara med och påverka. Vi är med i efterbearbetningen, vid klippningen, musikläggningen, sådana saker. Vi är kreativt involverade. Vi har inget ekonomiskt ansvar.
Nej, okej. Men det låter ju ganska skönt.
Ja.
Ja. Och i det här då, finns det liksom finns det skeden som du tycker är ganska tråkiga eller är allting?
Ja. Ja. Jättetråkigt. Mycket är jättetråkigt. Ja, att läsa manus är skittråkigt tills det lirar. Det är en väldigt smärtsam process. Mm. Det är liksom, man är frustrerad, man försöker identifiera varför det inte lirar, varför det inte svänger, varför det inte känns bra, och så måste man försöka identifiera det, och så måste man formulera det, och så måste man liksom vidarebefordra det, och så kanske man får tillbaka, så känner man, men gud, det funkar fortfarande inte, vad är det då? Och så måste man sitta, det är väldigt tidskrävande. Det är samma med klippning.
Mm.
Klippning är skitjobbigt.
Ja, det verkar ju vara en väldigt komplex process.
Ja, och sen helt plötsligt när det funkar och det svänger, och då är man så lycklig så att... Men det här har jag ju varit med om i flera år med Gåsmamman. Jag har suttit och slitit mitt hår och regissören Rickard Holman bara skrattar åt mig. Han bara, men vi har ju inte filat och putsat där. Jag bara, men det funkar inte. Och så kommer Birgitta till exempel, producent, och bara, men jag tror att det är scenordningen vi byter på och kanske lyfter bort en scen. Ja, så gör de det. Och så vips, så är det ett helt annat avsnitt.
Mm. Men som exekutiv producent då, så kan du, låt säga att du tycker att ett Gåsmamman-avsnitt, vi är inte där ännu. Kan du liksom, har du någon slags final cut? Och,
ja,
okay.
Jag är väldigt bra på att se alltså i scenen, vad man ska förändra och klippa och skådespelarmässigt och dialogmässigt. Och, ja, nu börjar jag bli duktig på bildmässigt, varför det inte funkar. Men i Gåsmamman är det så lätt, för jag har ju varit med i nästan varje scen. Så där kan jag känna sig, ja, men nej, det är inte så jag spelade fram den här scenen. Jag tror att om vi flyttar bilder eller om vi klipper bort den reaktionen, eller om jag eftersynkar det där på det och det, då kommer det att funka.
Eftersynkar betyder att du
eftersynkar att man lägger in. På, ja, man pratar om repliken. Och då har jag ju läst manuserna och haft samma process med manus för att se att scenerna funkar. För att nej, här berättar vi för mycket, det här är lite långt, det här känns det odynamiskt, här fungerar inte grundsituationen, här pratar vi istället för att hamna i en situation, så pratar vi situation. Alltså det där har jag blivit ganska duktig på.
Mm. När du gick in i Gåsmamman, var det liksom klart från början att du skulle vara exekutiv producent?
Nej, okay. Det var inte det, men det var liksom ett... Det var Birgitta Wenström som är producent som kom till mig med en holländsk förlaga och sa att det här vill jag göra med dig. Okej, okay, sa jag. Och då hade hon föreslagit serien för några kanaler och fått nej. Därför att man har inte en tradition i Sverige av att göra remakes. Då bad jag att få titta på det material som hon presenterade, och sen gjorde vi om det materialet tillsammans. Och min man Jocke tog lite stillbilder på mig, och jag sa att jag tror att vi behöver placera den här serien i Sverige väldigt tydligt. Vi behöver göra om vissa saker. Vi har inte samma relation till droger som man har i Holland. Vi behöver liksom placera alla karaktärerna i ett Stockholm som vi känner igen. Och så gjorde vi det, och sen bad jag att få följa med när vi presenterade för kanal. Och det var Femman. Mm. Och det gick bra. Och sen efter några veckor så fick vi göra ytterligare då en pitch, som det är en presentation för kanalledningen. Där Kalle Jansson satt som kanaldirektör. Vi presenterade, och då satt Kalle mitt emot mig vid ett sånt här stort U-format bord och grillade mig. Och vad jag inte visste då var att den här kanalen hade alltså kört ut en annan remake av Penosa, som är originalserien, som heter Red Widow, som blev en total flopp.
Mm. Det var den amerikanska remake?
Ja, det var en amerikansk remake. Men han grillade mig, varför, och det gick bra. Och sen väntade vi, och efter en månad så fick vi go. Mm. Och sen behövde Birgitta finansiera upp det här på olika sätt.
För det räckte inte med deras
pengar? Nej, inte med Femman. Det brukar sällan räcka med bara en kanal. Det är därför man gärna har andra länder. Och det hon till slut lyckades med var att få på C-more. Men det var i ett senare skede. Vilket också var väldigt speciellt. Det var ju ingen som trodde att hon skulle lyckas med det, eftersom C-more är Bonnier-koncernen och Femman är ju Discovery. Så det var ju en ohelig allians som inte hade gjorts då tidigare. Mm. Så hon blev ju idiotförklarad när hon förklarade det här för folk. Det var ingen som trodde på henne. Men det gick. Så började det med att jag var väldigt involverad. Sen började vi träffa olika regissörer, och vi träffade Rickard Holm, som jag hade hört talas om. Jag hade gjort en Falk, varit med Johan Falk, och jag hade bara hört talas om Rickard. Jag hade inte jobbat med honom. Men jag var på en mittfest och såg lite material som han hade regisserat och kände bara, herregud. Så jag ringde Jakob Eklund, som jag känner sen gammalt, och så sa jag, du har jobbat mycket med Rickard, kan du säga någonting om honom? Och då sa Jakob, om det är en filmregissör som jag, om jag bara får välja en som jag ska jobba med resten av livet, så är det Rickard Holm. Bra. Mm. Och så var det där det började.
Och sen blev ju du, alltså Kalle Jansson och du och Birgitta,
ja,
slog era...
Kalle Jansson klev av som kanaldirektör för 2 år sedan, tror jag det är. Då sa han, jag vill bilda bolag med dig. Ja, då vill jag ha med Birgitta. Mm. Ja, och sen träffades de och pratade en hel dag. Och sen bildades Bixter.
Just det, där du är liksom, ja,
kreativ, ja, vi, det, chef. Ja, det kanske är, jag vet inte. Vi är ganska jämn, vi är founders, alla tre. Ja, och Kalle är vd. Mm.
Och det går bra?
Ja.
Ja, vad härligt. Är du där liksom, går du till ett kontor på morgonen?
Nej, det är så konstigt att ha kontor. Men alltså nej, jag gör ju inte riktigt det. Men eftersom vi har haft inspelningar sen i höstas, både med Heder och eftersom det nu är mer i Bigster som producerar Gåsmamman, så har jag ju varit där ändå. Men nej, jag går inte till kontoret så mycket. Jag har ingen kontorsplats liksom.
Nej, jag förstår. Men det finns ett kontor?
Ja, ja. Vi har ju ett kontor. Ja, ja. Oh, ja.
Det var bara...
Ja, nej, det är där vi har utgått från också med inspelning. Och det här har vi haft. Vi har ju loger och kostymavdelningar och manusrum. Och...
Ja, okej. Okay, ja. Men och liksom, återigen då, det här med att vara skådespelare och exekutiv producent. Jag har fått för mig att det är ganska ovanligt i Sverige. Däremot har jag ju sett att det ofta blir så när en serie blir en succé i USA. Så... Mm. Men det här är inte så vanligt i Sverige.
Nej.
Eller?
Det tror jag inte att det är. Nej.
Men det är
jag tror att Micke Nyqvist var producent på medproducent på Så som i himlen, va?
Okej. Okay. Ja, möjligt. Jag vet inte. Men det är ju fett ju.
Ja, det tror är det att, faktiskt.
Tror du att det kommer bli vanligare?
Ja, det tror jag.
Varför det?
Jag vet att många tar rygg på oss när det gäller det. Därför att man som skådespelare har ett bredare kunnande än att bara agera efter x antal år i branschen. Man har jobbat med texter, man har stått på golvet, på filmgolvet. Alltså man lär sig, man har ett kunnande som man vill liksom få utlopp för. Man kan mer än bara det.
Varför regisserar du inte?
Nej, jag vill inte det. Okay. Det är flera som frågar. Jag är bra på... Nej, jag vill. Jag har bara ingen längtan efter det. Jag är så imponerad av Josefin Bornebusch som ställer sig liksom... Jag vill inte ha det ansvaret. Jag vill inte bara.
Okej. Okay. Vad är det som skrämmer då? Eller det kanske
att jag vill agera... Nej, jag vill inte vara chef på golvet varje dag. Och jag vill inte tänka ut alla bilder. Jag är bättre på att kommentera det. Jag är bättre på att kommentera andras arbete än att göra det själv, om du fattar.
Absolut. Du är mer, vad ska man säga, redaktör än författare.
Ja.
Kanske då. I just det här fallet.
Ja, det är.
Det är möjligt att du
faktiskt,
är
när det gäller.
Också.
Nej, jag kan liksom... Men i Gåsmamman har jag kanske... Nej, men det här jag skriver om den här scenen. Så kan jag, men inte mer.
Nej. Jag tänkte på det här du sa att... jag har hört dig säga det förut också. Att du tror att det håller på att förändras det här med att det finns liksom ett... Det har funnits ett svart hål för kvinnor i någonstans... Liksom, ja, men kanske...
50,
typ. Ja, från din ålder och sen upp en bit. Mm. Och sen så får man spela mormor.
Jag är inte 50. Liksom.
Nej, men du,
då blir det dålig stämning.
47 i runda slängar.
Ja, okej då.
Nej, men det var du som sa 50.
Ja, det var det. Vi släpper det.
Du kan inte bli sur på mig för att du
men
säger
jag
det.
Är inte sur.
Nej, okay. Nej, men det har funnits ett liksom svart hål lite.
Ja.
Eller en brant hängmatta.
Ja.
Varför tror du att det håller på att byggas bort?
Därför att vi rör oss i en modern tid där folk börjar få upp ögonen för att man kanske inte har sitt bäst före datum. Det är liksom en tid där man berättar kvinnors historier och där kvinnor vågar ta plats på ett annat sätt. Det är ju lite tidens tand. Mm. Jag lever i rätt tid.
Ja, men det känns för rimligt.
Mm.
Men det känns också som att det har varit väldigt mycket... Att det faktum att de historierna inte har berättats kanske har varit just att på manussidan att det inte har funnits så många författare som har varit kvinnor, eller?
Säkert. Jag tror att det är på alla poster behövs det ju mer kvinnor. Men jag måste ändå poängtera att när det kommer till både Heder och Gåsen så finns det ju både manliga och kvinnliga författare som... Alltså, Gåsmamman är ju skriven av en man. Det handlar bara om att byta perspektiv.
Ja, fair enough.
Jag ska säga Gåsmamman 4 har en huvudförfattare som är en man. Alexander Kantsjö.
Mm, härligt. Kan du beskriva din begåvning?
Nej, men inte ska väl jag, lilla jag. Min begåvning. Engagemang, inlevelseförmåga, disciplin... Och glädje.
Mm. Vad fint.
Tack.
Jag tänker att... jag tror att jag skrev frågan för att du... jag läste en intervju med dig apropå Gåsmamman när den just skulle säljas in, som du ju berättade om nu också. Att du sa att jag fick vara med för att jag är bra på att prata.
Mm. Det har med mitt engagemang att göra. Jag kan, tror jag, vara väldigt övertygande när jag vet att jag har rätt.
Ja. Ja, då är man ju en ganska bra säljare kanske.
Ja, det tror jag att jag är. Men jag kan inte sälja något jag inte tror på, så att säga. Jag kan inte bara prata i största allmänhet. Det är jag inte så bra på, utan jag måste känna den här övertygelsen, annars så kan jag inte prata.
Inlevelseförmåga känns också som en bra grej att ha ifall man ska skådespela.
Ja, det är en fördel.
Ja. Har du alltid haft det, tänker du?
Ja, det har jag.
För det där är också intressant i det att du beskriver det ofta din karriär som att det inte fanns något val. Det sa du också för en stund sedan. Liksom.
Mm.
Hade du aldrig någon annan tanke?
Ja, jag stod och valde lite. Alltså dans har ju varit något jag har hållit på med jättemycket när jag var yngre. Och det ger mig liksom lite samma känsla. Fast för mig har dans varit grundare än skådespeleri. Men fortfarande kan jag känna att en del av mig saknar dansen. Jag har dansat jättemycket, uppträtt mycket och undervisat och så liksom. Men nej, det är det liksom.
Mm.
Och jag tyckte om att skriva mycket också när jag var yngre. Men jag tänkte att om allt går åt helvete så kanske jag kan bli journalist, tänkte jag. Men jag tror inte att jag hade blivit någon bra journalist.
Varför inte?
Därför att jag vet inte, man måste utsätta sig för verkligheten på ett sätt som jag slipper.
Sen så tänkte jag också att vi skulle prata om det faktum att du är uppvuxen i Bromma. Och då ville jag ställa frågan, var i Bromma?
Jag brukar säga under Drottningholmsbron. Ah, men okay. Nockebyhov.
Ja.
De radhusen man ser på högersidan när man åker mot Drottningholm. Där brukar jag vinka när jag åker förbi.
Om man nu ska berätta för människor som inte bor i Stockholm vad Bromma är för plats.
Mm.
Så kan man väl säga att det är en väldigt stor förort.
Jättestor. Med många olika typer av liksom socioekonomiska områden.
Mm.
Mitt område är liksom medelklass. Sen finns ju Finbromma med grosshandlarvillor i princip. Alltså storvillor och en liten gullig spårvagn. Alltså Bullerbyn-känslan, där det bara bor jättemycket rika människor idag.
Mm.
Och sen finns ju liksom lite mer enklare längre ut, längre bort från stan.
Just det.
Finns det ju liksom mera medelklassvillor.
Mm.
Ja, sen finns det ju hyreshus också.
Ja.
Allt ligger ju ganska nära vattnet, Mälaren, vilket gör det till ett toppenställe.
Och ju längre från vattnet, desto billigare bostäder kan man
säga. Men jag bodde ju alltså 3 minuter från vattnet och jag bodde ju inte dyrt.
Nej,
jag bodde ju i ett radhus.
Men och det är relativt knepigt att ta sig dit.
Mm.
Och därför så kanske det har av tradition varit lite billigare. Men det är närmare till kungen från dig.
Ja.
Än det är från
jag brukade vinka till Drottningmoln, som jag kallar det, Drottningholm.
Ja.
När jag var liten.
Men för där tänker jag mig också att man skulle kunna prata om Bromma ur ett historiskt perspektiv. Att jag tänker att det på 70-80-talen kanske var lite mer intellektuellt kapital än det är idag.
Ja.
Eller vad tror du? Är det en förenklad analys?
Nej, när jag växte upp i det området jag växte upp så hade alla, det var väldigt homogent. Det var akademiker med träningsoveråler på helgerna som joggade i Judanskogen, skulle jag säga.
Och idag?
Ja, jag är inte precis där jag växte, men jag skulle säga att det inte är riktigt så idag. Det är lite, nej, du får säga.
Nej, men jag vet faktiskt. Jag tror i och för sig att den delen av Bromma som vi pratar om nu är nog ungefär så. Men det där Bromma tänker jag är mer åt Äppelviken till. Som ju också var en mycket mer intellektuell.
Ja,
liksom,
var inte lika maxi-rika människor då.
Nej,
men rikare.
Ja.
Idag är det ju väldigt mycket mediamänniskor, nyrika människor som bor i Bromma.
Just det.
Då var det mer ärvda villor liksom. Man kanske inte alls hade så mycket pengar, men man bodde i ett ärvt hus och körde en vanlig bil.
Ja.
Idag är det mera barnflickor och den typen av standard.
På gott och ont kanske. Eller?
Men jag vet inte. Jag vågar inte säga något.
Nej. Men hur skulle du beskriva liksom din uppväxt?
Min uppväxt, jag ser den som väldigt ljus, omgiven av, alltså stabil, föräldrar som mådde bra tillsammans, syskon, stora syskon, jag är sladdbarn, som var utflugna mestadels, mycket vänner, mycket socialt liv, natur, trygga skolor, trygg klass. Men sen så när jag var 9 så då hade min mamma varit sjuk i 2 år i cancer, då dog hon och ja, men det var ett dråpslag för mig såklart. Men jag ska säga att trots det så jag har haft en pappa som har varit väldigt väldigt bara helt fantastisk. En ljus pappa så att säga, en människa som tycker om att leva, som är optimistisk, som är företagsam och har lyckats klara en karriär och 5 barn faktiskt själv. För hans första fru dog också när min bror efter mig i ålder var 5 månader i hjärnblödning. Så att han är urstark, min pappa, och han har sett till att jag alltid har haft det bra. Och han har alltid backat mig liksom. Och jag har haft vänner från första klass som jag fortfarande hänger med. Så att jag har ju blivit en trygghetsnarkoman liksom. Jag tittar alltid bakåt och söker trygghet i det som har varit. Vilket ju kanske inte alltid är så sunt. Men jag har mycket kvar liksom. Och jag har en familj som jag är väldigt tajt med. Så att jag skulle säga på det hela, jag är ganska sentimental med min barndom. Jag längtar gärna tillbaka och det är klart att jag någonstans försöker fånga det som var. Fånga min mamma, för att jag var hennes enda barn. Vi var väldigt tajta. Men jag tycker att jag hade en bra barndom.
Mm.
Men det har skapat såklart hål i mig. Och det kanske är den enkla förklaringen till varför jag håller på med det jag gör. På ett sätt. Sen tycker jag att mitt jobb är väldigt förenat med lust och glädje. Och inte att täppa igen smärta liksom.
Nej, jag tror jag fattar ungefär vad du menar. Jag fattar ungefär vad du menar.
Det har format mig. Jag är inte så äventyrlig av mig privat.
Nej.
Och det är för att jag är rädd för katastrofer. Jag sitter gärna still i båten med det jag har. Och är nöjd med det. Men jag har ett enormt driv i den här låtsasvärlden som är mitt yrke på något sätt.
Mm. Det låter ju lite grann när du beskriver din uppväxt som att du var ett tryggt barn liksom. Du hade det bra.
Jag hade det jättebra.
Ja. Men och kan man säga någonting om vem du var liksom vem var du i skolan, brukar jag säga? Och det skulle jag väl kunna säga nu också. Vem var du i skolan?
Yngst, kortast.
Var du yngre än alla andra?
Ja, för jag är född 26 december.
Ah, okej.
Okay. Och inte så stor, såg ut som Mowgli typ.
Mm, ja, alltså du är ju inte super
stor
idag heller.
Nej, jag blev inte så lång.
Nej. Så kan det vara.
Ja.
Hur lång blev du ungefär?
Jag är 1,62 okay. Och en halv.
Mm. Ja, men det är
Nej, men vem var jag? Jag nej, men liten. Jag kanske lät en del.
Okej. Okay. Tog du mycket plats?
Ja, fast jag har alltid varit i liksom i konstellationer om 3 också med vänner. Jag har haft starka vänskapsrelationer. Det här med att tjejer inte kan leka 3 har jag aldrig förstått. Jag har alltid varit i konstellationer om 3. Jag har alltid haft väldigt pålitliga, lojala, trygga vänner. Så jag har släppt det här backstabbing-grejen som jag förstår har varit ganska vanlig bland tjejer.
Okay. Mm.
Jag har aldrig varit med om det. Det är jag väldigt, väldigt tacksam över. Vilket gör att jag har en väldigt tillit till kvinnliga vänskaper.
Och var du populär?
Nej, inte bland killarna.
Nej,
jag var liksom ett det. Jag var inte så mycket tjej.
All right. Kom det aldrig någon sån period?
Nej.
Nej. Fortfarande inte?
Jo, när jag blev vuxen och när jag blev känd. Men då var det ju för sent. Nej, jag har aldrig upplevt att jag har varit populär. Jag har alltid varit kompisen till den snygga tjejen. När jag blev äldre. Jag var alltid kompisen till den här svanen med långt, blont, tjockt hår och sådär. Men det var fint. Ja. Jag led inte av det, jag var stolt.
Mm. Jag funderar också på det här, för att genom åren, nu har jag ju hållit på med det här i liksom drygt 7 år.
Mm.
Och då har jag ofta liksom ställt frågor om uppväxten, och i den mån jag har blivit intervjuad så har jag också fått frågor om uppväxten. Mm. Och så har jag liksom lite grann funderat på hur mycket den egentligen betyder.
Mm.
Vad tror du?
Jag är ju ganska övertygad om att uppväxten betyder enormt mycket. Enormt mycket. Däremot så är jag också övertygad om att har man haft en uppväxt som man inte är nöjd med, så kan man använda det på ett bra sätt också. Men att på något sätt tro att man inte är präglad av den tiden man liksom etablerades som människa i världen, tycker jag är helt korkat.
Mm. Ja, jag säger inte emot dig. Jag är agnostiker när det kommer till det här, tror jag. Men jag tänker också att för mig var nog det... Visst, många av mina drag tror jag anlades kanske till och med innan jag föddes. Liksom, när jag ska beskriva mig själv som att jag är rastlös, vilket ju då driver, liksom leder till att jag blir driven eller vad det nu kan vara. Men, och det tror jag kanske jag hade med mig. Men sen tror jag att det liksom, en viktigare för mig nästan än den perioden som var från att jag kom ut ur mamma tills jag fick lämna mamma, var nog liksom att få uppfinna sig själv på riktigt när jag var 19. Nu pratade jag jättelänge. Men att jag liksom äntligen då fick börja leva, för det var så jag såg, tror jag, på min uppväxt, att jag bara väntade på att bli vuxen.
Men jag tänker att hela uppväxten är ju någon slags skola i, en bra eller en dålig skola i hur man ska hantera vuxenlivet.
Och kanske. Mm.
För jag tänker att det man är, ens lynne och läggning och temperament och allt det där finns ju med när man föds. Så tycker jag, det är ganska tydligt efter man har fått barn också. Men hur man blir bemött i de här egenskaperna är ju avgörande för hur pass rustad man är för att klara vuxenlivet. Och har man haft en barndom och uppväxt som har bemött det här fel eller inte bemött det alls, då har man ju mer arbete när man blir vuxen med att liksom lösa det själv.
Mm. Det känns dock, apropå det, som att det inte finns något, det finns liksom inget rätt eller fel. Alltså det är inte så här att för att du har en trygg barndom så alltså det känns inte som att du ökar dina chanser i vuxenlivet för att du har haft en trygg barndom. För
jag ökar chanser till vad?
I förhållande till människor som har haft en otrygg barndom. Jag bara tänker på människor som kommer hit som ändå på något sätt har lyckats i sina gebit.
Du tänker öka chans för att lyckas liksom?
Ja, precis. Vet inte.
För jag tycker att det är olika grejer. Man kan lyckas, men jag tänker att öka chanser för att må bra, för att njuta av sina framgångar. Då behöver man göra ytterligare en resa.
Mm.
För att jag tror att det är väldigt många som har haft kanske en tuff uppväxt som har lyckats väldigt, väldigt bra i sitt yrkesliv, men som mår skit.
Så kan det vara.
Så jag tänker att det är två olika grejer.
Men är du bra på att njuta av dina liksom, ja, framgångar?
Det är nu, men det har jag inte varit. Det har jag fått erövra. För jag har haft med mig från min barndom en otrolig katastrofberedskap som... ju inte så konstigt, men det har liksom hjälpt mig väldigt mycket, och en förlust som har varit övermäktig för mig, vilket har ju präglat framförallt mina år mellan 20 och 30, där jag mådde ganska dåligt, men där jag också skapade mig en plattform för min karriär.
Men då i det så blev det liksom att när du då får en stor roll så, och klarar den, så tänker du okej, nu, jag fick det här, men nu kommer inga fler jobb. Eller?
Ja, och där kan jag ju fortfarande hamna i att jag har brist på tillit till att saker kommer till mig.
Okay.
Och att det kommer lösa sig och bli bra. Det är fortfarande en utmaning för mig. Men jag är bättre på att njuta av det som är idag. Jag kan se att vad bra det gick och vad fint jag bor och vilka fantastiska barn jag har. Jag tänker att jag träffade en kille som jag kan leva med och må bra ihop med. Alltså allt det där. Men jag känner att det är någonting jag har behövt att erövra. Det är inget som har varit självklart för mig att bara, åh vad härligt det är. Idag går jag ut och är glad. Det är någonting jag har fått slita med liksom.
Ja, hur gör man det då?
Ja, jag har ju spenderat en förmögenhet på att gå i terapi och att dessutom hitta rätt terapeut. För det gjorde jag inte i början. Min första terapeut satt jag mest ältade med och pratade med. Men jag fick liksom inga redskap för att hantera hur jag mådde och vad jag gjorde mot mig själv.
Mm.
Men sen träffade jag rätt.
Okej. Okay. Vill du dela med dig?
Ja, och hon hjälpte mig med att någonstans skilja på mina rädslor och vad de hänger ihop med, det vill säga det förflutna och vad som är nu, och se skillnaden på det. Mm. Att inte agera på mina rädslor som att alla mina känslor som jag känner är sanna. För det är de inte. Alltså, mm. Känslor är inte sanna alltid. Man kan överreagera på väldigt mycket, vilket är bara energislöseri. Man kan försöka välja och ja, men få bättre struktur på hur man ska tänka.
Så om du en dag vaknar med ångest över någonting, så kan du idag, menar du, dels härleda den ångesten?
Ja, bättre. Absolut.
Och du kan
ringa Julia Duvenius.
Aha. Okay.
Som jag gör hela tiden. Vi ringer varandra varje dag, några gånger.
Ja. Och då,
ja, vi sorterar ihop.
All right. För det är ju, det här har jag sagt en miljard gånger i det här forumet, men mitt stora problem med ångest, vilket jag ju har inte så mycket av längre, inser jag dock nu när jag pratar om det, men det har ju alltid varit att jag fattar inte varför liksom, jag fattar inte varför.
Nej, då måste man ju gå inåt och så måste man våga möta sig själv och tänka, är det för att jag har sovit dåligt? Är det för att jag inte har ätit ordentligt? Är det för någonting som har hänt?
Kan det vara såna här banala grejer?
Ja, därför att vi är människor och vi påverkas av sånt också. Mm. Vi påverkas av minnen, vi påverkas av väderomslag, vi påverkas av årstider, mörker, ljus, och vi påverkas av vad som händer i våran vardag.
Mm.
Och ibland är det bara kemiskt och då kanske man behöver äta medicin.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter.
Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halv. Vår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Fair enough. Det var bra att du förde oss in på Julia Duvenius, för jag tänkte att vi skulle prata med henne. Hon var ju ganska nyligen här. Och vi pratade så mycket om Dramaten. Vi pratade så mycket om tystnadtagning och MeToo. Nu har väl du varit tjänstledig från Dramaten. Är du fortfarande?
Ja, jag är tjänstledig sedan i höstas.
Ja, okej. Okay. Så att då har du ändå upplevt första perioden med tystnadtagning och MeToo och Stube och allt det där. Vad är din take på MeToo så här nästan 2 år in?
Åh gud, vilken bred fråga. Jag vet inte vad jag ska svara.
Jag tänker att en sak som hade kunnat komma upp i MeToo var ju... För du pratade ju om det här, den här typen av liksom maktstrukturer för otroligt länge sedan.
Ja. Jag har alltid pratat om det.
Ja. Och äntligen då, har du känt att du har fått gehör för det historiskt?
Ja, men nu tycker jag det.
Ja, nu ja, men historiskt?
Nej, inte alls. Många gånger. Jag har ju då... Det har ju blivit att jag då själv har fått välja bort specifika projekt för att skydda mig själv från men de här strukturerna. Efter att ha upplevt dem. Efter att ha varit i de här märkliga konstellationerna som har gjort mig medberoende och fått mig att må fruktansvärt dåligt. Men jag har ju inte alltid varit i en position att jag kan välja bort. Nu kan jag det.
Mm.
Jag har råd med det.
Mm. Men det har varit liksom, tänker du att det är, har du sett det här även utanför teaterscenen, så att säga, film och tv-produktioner också?
Ja, det har jag. Det har jag på sätt. Jag har upplevt det. Men manliga skådespelare i stora roller. Inte många. Många som inte har varit så, men det har hänt att som har betett sig, sugit all syre, problematiserat, varit oerhört självupptagna, och undfallande producenter som inte har, och regissörer som inte har stått upp, som inte har åtgärdat, som inte har velat se utan strukit med hår, så vi får ju förstå, och han är ju pressad eller han har en annan roll han förbereder sig inför. Och ja, så har det varit.
Mm.
Och jag förstår det, därför att man är bakbunden. Jag kan inte riktigt peka finger åt någon, för att det har varit en sån struktur där det är jättemycket pengar på spel, där man är bakbunden och kanaler är bakbundna. Det har varit en struktur som måste förändras. Det är väldigt svårt att ringa in enskilda personer förutom de som har betett sig illa specifikt.
Mm. Men känner du att det liksom rör sig åt rätt håll?
Ja, det känner jag. Jag känner att det rör sig åt rätt håll. Jag känner att det är högre i tak. Jag känner att folk vågar inte annat än att lyssna nu när man sätter frågetecken kring beteende.
Mm. Och Dramaten då, specifikt, vad tänker du om händelserna där?
Jag tänker att det kommer bli en förändring och jag tänker att jag hoppas att man kan laga sprickan som har uppstått i ensemblen av detta och att alla kan se framåt med tillförsikt och att vi får ett ledarskap som fungerar.
Mm. Vill du tillbaka dit?
Absolut, jag älskar Dramaten. Mm. Jag älskar att jobba där. Självklart i valda projekt, men ja, det är som mitt hem.
Vad är kanske en... Ja, men jag ställer en naiv fråga. Jag gör det bara.
Gör det.
Vad är svårast med att skådespela?
För mig är det att förnya mig, för det är viktigt för mig. Att hitta nya infallsvinklar på kanske likartade situationer.
Mm. Okay.
Och sen är det att bära upp text. Många tror att gud vad du är bra, du kan gråta. Fantastiskt, men generellt så är det inte särskilt svårt för skådespelare med emotioner. Det svåra är att bära upp text, alltså textförståelse.
Vad innebär det? Vad menar du?
Ja, det innebär att du inte kan läsa en text som att den är skriven. Du måste förstå precis varför du säger det. Du måste kunna säga det så att det låter som att det föds i stunden.
Mm.
Tillståndsteater, som man brukar kalla det, är inte svårt.
Okej. Okay. Vad är tillståndsteater?
Att man går runt och gråter eller mår dåligt eller ångest. Eller ofta. Det är sånt som man vinner priser för. Det är inte det svåraste.
Mm.
Men det är en missuppfattning av folk som inte är skådespelare själva.
Det där tycker jag är intressant, att ibland tycker jag att man ser även i tv och film där ju processen, tänker jag, är lång, att det känns som en skådespelare kanske inte alltid känner det eller liksom är med i sin replik.
Mm.
Och är det där vi brukar prata om som närvaro då?
Ja, närvaro och förståelse för situationen. Och sen, det finns två saker som jag tänker är det absolut svåraste med skådespeleri. Och som, när jag tycker att någon är bra, ser att den personen härbärgerar. Och det är textförståelse, att kunna göra texten till din så att man tror på att det föds där och då. Som en följd av den situation man befinner sig. Och det andra är att lyssna.
Mm.
Att inte bara hålla på och alstra känslor, utan faktiskt lyssna på, alltså ta emot vad som kommer från den man spelar med.
Just det.
Det är inte det lättaste. Om man tänker efter generellt i livet så är det ganska få människor man träffar som kan lyssna. Det är ganska få. Det är väldigt många som är duktiga på att prata. Det är väldigt få som är duktiga på att lyssna.
Mm. Ja, men det känner jag igen. Jag tror att jag är ganska bra på det.
Mm, det är du.
Professionellt. Jag tror att
men inte privat.
Nej, jag tror att det är mycket sämre privat. Då vill jag mer sända bara.
Ja. Vill vara. Ja, nej, det kan vara svårt.
Mm. Men det där är ju också... Jag håller på med impro ganska mycket nu. Och det är ju... Lyssningen är ju allt.
Ja, det är det.
Mm.
Och där menar jag också att tillstånd kan du alstra själv. Jag går och tänker på något dåligt. Jag sätter på mig hörlurar och går runt och gör armhävningar och liksom jobbar in mig i tillståndet. Det kan du alstra själv, men att faktiskt lyssna och ta emot vad som händer, det är en konst.
Mm. Men alltså, hur kan det vara så... Eller upplever du också att just så här, lyssningen då, om du tittar på grejer där du inte är inblandad, du tycker att det ofta brister i det?
Ja.
Mm.
Om man tittar på en person som Meryl Streep till exempel, som jag tycker är gudabenådad. Hon går inte ner 20 kilo för en roll oftast. Hon kanske går ner lite grann liksom. Hon lever inte i vildmarken på granris och källvatten. Man ser att hon använder hjärnan för att gå in i sina roller.
Mm.
Och det kan jag beundra. Idag tycker jag att det är liksom en gammal tradition av att vara method, att liksom leva rollen i det verkliga livet. Jag kan tycka att det finns en helt annan stolthet i att förstå rollen, att jobba sig in intellektuellt och sen integrera det med psyke och kropp.
Mm.
om du förstår.
Ja, det är väl den där klassiken, så här, method acting, why don't you just try acting?
Ja.
Vem det nu var som sa det.
Ja.
Ja, intressant. Och om vi då, för du, det verkade som att du var sugen på att prata om vad svårigheten är som liksom i yrke, alltså som yrkesmänniska.
Att nej, det tycker jag bara är jobbigt att prata om. Jag får bara ångest av det. Då kommer min domedags det här. Ja, kommer jag få vara med? Kommer folk att tröttna på mig? Nu har jag gjort 3 huvudroller. Kommer jag någonsin få en till då? Eller är jag klar? Och gåsmamman, den är ju så präglad. Nu har jag folk så präglade av mitt ansikte. Gåsmamman, kommer de tro på mig om jag spelar ett troll? Inte vet jag.
Har du någon trollroll?
Nej, nu kom den här trollfilmen för mig. Det var inte den jag syftade på. Nej, jag har inget troll på gång.
Jag förstår. Nej, men det där måste ju vara lite knepigt igen. Så liksom, det görs ju väldigt mycket nu dock.
Ja.
Alltså, det görs ju mer än när du någonsin har jobbat. Mm. Särskilt då kanske på tv-sidan. Men ni är ganska få. Ni som faktiskt får jobben.
Mm.
Vad tänker du om det? Alltså, du är ju ändå inne i cirkeln.
Mm. Nu är jag. Jag tänker att det finns fler som kommer att få plats, därför att marknaden kräver fler ansikten. Men sen tänker jag att vi som är här kanske också är kvar av en anledning.
Mm.
Därför att vi är äldre, därför att vi har jobbat länge, därför att vi håller. Och jag hoppas att vi inte blir uppkäkade. Alltså att vi inte blir konsumerade och sen utspottade. För att jag tycker ju att en duktig skådespelare är ju en människa som kan förvandla sig. Alltså det är ett yrke, man är en förvandlingskonstnär. Man gestaltar människor. Så att jag tänker att det kanske är därför vi är kvar.
Mm. Men uppenbarligen så har du ju då liksom varit rädd för att bli liksom sliten som Feja.
Mm. Det har jag alltid varit, hela min karriär. Sen jag började synas.
Ja.
Har jag trott att det är min sista roll.
Men hur, alltså, för det är ju... du har ju massa kollegor som har gjort, alltså du har gjort väldigt mycket, får man
ja,
säga.
Och då tänker jag att då är jag ju färdig för soptippen, tänker jag då.
Ja, men så är det ju uppenbarligen inte. Alltså, eller?
Nu ja. Ja, men du hör.
Ja.
Jag har svårt att resonera kring det, för att jag har ju själv, jag tänker ju själv, alltså jag känner ju inuti mig att jag har ju 1000 andra människor som inte har fått komma ut. Figurer. Och där älskar jag ju teatern, därför att där får man ju dra dem längre. Alltså där får jag ju göra, ja, men som nu i Norén, vi spelade höst och vinter i höstas, där får jag göra en överklasstjej som är helt avstängd och pratar på ett speciellt sätt och bara använder engelska floskler och har ingen kontakt med sitt känsloliv. Det har jag ju aldrig fått göra i en roll på tv eller film eller motsatsen liksom.
Mm.
Men jag vet ju, eftersom jag har teatern som någon slags bas, alltså så odlar man ju sina olika figurer och idéer och fantasier liksom.
Så det finns massa grejer som du känner att du skulle vilja göra?
Jättemycket. Jättemycket.
Hur ser det arbetet ut då? Har du någon liksom agent som du bollar med? Och...
Ja, det har jag. Men där är det ju fortfarande mer i en situation att man väntar på att bli uppbjuden.
Mm.
Där är det ju svårt att liksom... Det är ju en balansgång mellan vad jag kan åstadkomma själv, kanske med Bixter, och vad andra kan fantisera ihop till mig. Men där kan det ju vara svårt ibland i våran bransch, att fantasin inte räcker till, att man inte tänker så långt, eftersom ja, men hon gör ju det där, då betyder det att hon är sån. Och så tänker man ja eller inte, eftersom jag gör det här när jag står på scen.
Men liksom heder, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om heder, hur den kom till. Men, men och, alltså, jag menar, om du nu känner att fan, jag vill spela ett överklasstroll, så att säga.
Mm.
Kan du inte bara skapa det i Bigster-världen då?
Men jag är inte så bra på att bara skapa historier från ingenstans.
Nej, men du får väl... Det så här, jag har en vag...
Ja, jag har ju inte det. Jag vill liksom ha bra historier. Det är egentligen det jag tickar på.
Okay.
Jag utgår inte i Bigster från mina roller.
Ja, jag förstår.
Utan kommer en bra historia till oss även om det inte finns någonting för mig, så kommer jag ju vilja att Biggs satsa på den. Mm. Det är egentligen en historie... Nu börjar jag skruva på det. Det är egentligen...
Du är så observant på mig.
Ja, jag är det.
Det var kaffe och...
Ja, jag är onöjd. Nej, men så här...
Jag ska sitta helt still.
Ja, helt blickstilla och stirra på mig. Mm. Nej, men vad jag skulle säga var att när det kommer till Biggs så är det att berätta bra historier, och det är egentligen det som är min trigger, liksom.
Mm. Jag förstår.
Nu får du röra på dig.
Tack, fria aktiviteter.
Mm.
Men för det här var ju någonting som jag ville prata med dig om också, just hur, alltså, finns det nu när jag var inne på Bigsters hemsida, så verkar det som att det finns två projekt hittills bara.
Mm, ja.
Och du är med i båda.
Ja, men sen har vi flera utveckling, och där är jag inte med, till exempel.
Okej, men är du inblandad även kreativt, ja, då? Ja, just det. Mm. Okej. Och finns det liksom... hur ser framtiden ut då? Vad är det för projekt ni ska ägna er åt?
Vi väntar ju... Ja, vi har ju fått utvecklingspengar till några projekt till. Mm. Så det vi väntar på är ju att få pengar för att köra igång dem.
Okej. Kan du säga någonting om...
Nej, jag kan inte det. Nej. Inte förrän vi vet att det blir.
Jag förstår. Men är du med i något av dem?
Nej,
nej,
inte vad jag vet.
Okej, okay, jag förstår.
Nej, då är jag exekutiv och manus och alltså läser och så.
Det har ju varit så otroligt mycket crime.
Ja.
Är heder crime?
Mm, det är det ju.
Ja. Vad är det för genre ens en gång?
Femicrime. Nordic, vad var de kallade det? Nordic light, höll jag på att säga. Det var inte Nordic noir i alla fall. Skandi, fast saken är, heder har ju, tycker jag, ett bildspråk som är mustigt, färggrant. Och det är ju relationer, och det är liksom... men det är ju en crime, en thrillerserie, det är det absolut. Okay. Med ett starkt spänningsdriv framåt. Jag älskar ju det.
Mm.
Jag älskar det. Men liksom, vad är... Alltså, jag älskar ju serier som Killing Eve. Det är väl också crime på något sätt? Eller vad är det, liksom?
Jag tror jag gav upp den efter ett avsnitt. Eller så.
Nej!
Jag gjorde det.
Aha, okej. Okay. Ja, där tappar du mig.
Ja, förlåt.
Mm.
Men den borde jag ha gett en...
Åh, oh, gud, jag tycker den är så bra.
Okej, okay. Ja, får du ta upp den. Gällande Hedra, hur kom den till?
Det började med att Sofia Helin hade en idé om en historia om fyra målsägande biträden, det vill säga den delen av advokatyrket där man alltså företräder brottsoffer. Alla Massi Fritz. Elisabeth Massi Fritz, om man säger så. Hon är ju Sveriges mest kända målsägande biträde.
Mm.
En historia om fyra målsägande biträden som hade ett gemensamt förflutet, ett gemensamt mörkt förflutet, och som tog sig an ett nytt fall och hamnade helt åt skogen. Det var hennes idé. Och där, det var en kort text hon skickade till mig och Anja Lundqvist och Julia Devenius. Och där började vi. Och sen sågs vi och började prata och började försöka formulera vad vi ville med det här. Sen kopplades vår producent på, Birgitta Wenström. Så småningom lades detta på Bigster som bildades. Och sen när vi väl kom till skott för inspelning så krockade det med Sofie, ett annat åtagande som Sofie hade. Och då välkomnade vi Eva Röse att ta över den rollen.
Känner hon sig välkommen nu då?
När ja, hon, inte
hon. Fick, hon är den enda som inte fick vara med från början.
Nej, precis. Mm. Det tror jag verkligen hon gör.
Ja, men vad skönt. Ja. Och Sofia kommer vara med på ett hörn ändå.
Ja.
Ja. Spännande.
Mm.
Är den bra?
Ja.
Är det bästa du har gjort?
Åh, det är jättesvårt. Vi håller på med efterbearbetningen. Hittills är Gåsmamman det bästa jag har gjort. Men vi får se om Hedda kan toppa.
Ja, okej. Okay. Mm. Ibland ställer jag frågan om... Människor känner att de har nått sin fulla potential.
Mm.
Har du gjort det?
Nej.
Det känns som att du bara är startblocken nästan.
Ja.
Ja.
Uttömmande svar.
Ja, verkligen. Nej, men det finns massa grejer som du vill göra.
Ja. Massa.
Vad står i vägen?
Det återstår att se, kan jag känna. Det kanske inte står något i vägen, eller så gör det. Mm. Jag tänker att det lite ligger utanför min kontroll.
Just det. Och då är vi tillbaka på det där som kanske är det värsta med att vara skådis.
Ja, att jag kanske inte blir vald.
Just det.
Vi får se. Mm.
Men har du, det känns väl ändå hoppfullt?
Ja, men det är vad människor omkring mig säger. Så jag har alltid varit rädd för det här. Det här är inget nytt, liksom. Det här har jag varit rädd för när jag inte hade jobb. Det här har jag varit rädd för när jag har jättemycket jobb. Det är bara för att jag så gärna vill.
Vad säger din terapeut om det här?
Nej, men jag har inte gått dit på jättelänge. Kanske dags.
Mm. Nu har du råd.
Ja.
Improviserar du gärna?
Ja. Cool. Men inte den typen av improvisationsteater där man ska försöka vara rolig och värdelös. Utan det kan hända, ja. Att jag följer någon impuls jag får, liksom. Mm. Absolut.
Fan, jag tycker det verkar så jäkla kul att hålla på med och filma.
Det är så kul. Det är så kul. Det är himlen för det mesta.
Ja. Och vad är nackdelen då? Är det mycket väntan?
Det beror på hur stor roll du har. I Gåsmamman är det ingen väntan. Därför att jag är med hela tiden. Och det är ett hårt tempo. Annars kan det vara mycket väntan. Om man har en mindre roll kan man få vänta. Och det blir uppskjutet. Och man ligger efter i schemat. Men det är ju att orka. För mig är utmaningen i Gåsmamman att orka hela vägen. Jag blir ju alltid sjuk sista veckan, liksom. Mm.
Även den här gången?
Ja.
Mm. Vill du rekommendera något?
Se mer tv-serier. Svenska. Det är kul.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Anja Lundqvist.
Trevligt. Ja. Du, om du inte tycker att jag har misshandlat dig intellektuellt och att du känner att du har fått prata om saker som du bottnar i och så vidare, så tänkte jag föreslå att vi avslutar den här intervjun.
Ja, nej, jag känner mig väldigt, väldigt tillfreds.
Ja, vad härligt. Tack för att du tog dig hit.
Tack.
Ja, Alexandra Rappaport, vars Gåsmamman har actionpackad säsongspremiär den 7 november. Så om du ligger i hinner du se de första tre säsongerna tills dess. Men först föreslår jag att du kvistar in på Värvets Insta och kollar uppvärvning med alla våra gäster. Jag är så stolt över det formatet. Värvets motvikt kan man väl lätt säga. Nästa vecka av Värvet innehåller bland annat det här.
Alltså det som startar igång min karriär, det var att jag liksom la upp låtar på MySpace på skämt, och en kompis som hjälpte till och kom på liksom artistnamnet och bara upp med där. Och sen var det någon som ville att jag skulle göra en spelning i Stockholm innan jag hade låtar. Alltså jag hade bara, så då var jag tvungen att skriva låtar.
Ja, visst är det Christian Mattsson, mer känd som The Tallest Man on Earth, som varit på önskelistan både hos mig och många av er i åratal. Missa inte det. Puss och kram, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president. You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.